Ja, det är härligt att lovsjunga Herren. Det är härligt att höra hans mäktiga gärningar mitt ibland oss. Det är fantastiskt. Idag har jag tänkt att tala från Efesiebrevet. Men lite bakgrund först. I Apostlagärningarna 19 så berättas det om Paulus, han kom till Efesus och där träffade han några lärjungar och så frågade han dem, har ni tagit emot den helige ande? Nej, vi har inte hört att den helige ande har blivit utgjuten. Ja, och då frågade han, men vilket dop döptes ni med då? Ja, vi döptes med Johannes dop. Ja, men så han, då började han och undervisa dem, nej, ni behöver bli döpta i Jesu namn. Och så undervisade han dem och sedan, det var 12 män. Och så döptes de och sen la Paulus händerna på dem. Och de började tala i tungor och profetera. Och då blev det mer och mer folk som kom och lyssnade. Så att i synagogan där så undervisade Paulus där i 3 månader. Men efter 3 månader så var det så många som var emot det Paulus predikade. Så att han fanns någon lokal Tyrannus lärosal som de kunde hyra och så samlades de där och så undervisar han i 2 år och på de 2 åren så var hela Mindrasien, det är alltså Turkiet, en stor del, stort område, så hade alla i Mindrasien hört evangeliet. Alltså det var en sådan kraft. Och det var så att man tog kläder som Paulus haft på sig. Och så skickade man den till sjuka människor och de blev helade. Så det blev alltså, du ska veta vilken fantastisk väckelse det var. Och då var det några, det var 7 stycken karlar som tänkte, det där kan vi göra också. Så de gick, det var en man som var besatt av en ond ande. Och så sa de, alltså, i Jesu namn, försvinn du onda ande. Och då sa den onda anden så här, ja, Jesus känner vi. Och Paulus, han är oss väl bekant. Men vilka är ni? Och så slutade det med att alltså, de fick springa nakna och blodiga ut därifrån. Och det här gjorde sånt intryck på alla människor i Efesus. Efesus var ju alltså en stor stad. Så att det kom fruktan över människor. Så att även de då som hade kommit till tro, de såg här, nej, vi måste vara frälst. Vi måste bryta med allt det gamla. Så de samlade ihop massa alltså böcker. Okulta böcker. Sa, vi kan inte hålla på med sånt här. Så de gjorde ett bokbål. Och eldade upp. Alltså, och så stod det då i 19 kapitlet här i Apostlagärningarna. Visst är det en fantastiskt spännande historia som ligger bakom när Paulus skriver brev till Efesus. Och så står det så här, att man räknade ut vad de var värda, de böckerna. Ni vet, en bok på den tiden. Varje bok var skriven för hand. Det var ju så att många gånger om man hade en bok så var den fastkedjad för att ingen skulle kunna ta den. För den var så värdefull. Så att de här böckerna, de var ju mycket värdefulla. Så står det så här, man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Vad är 50 000 silverdrakmer? Jo, en silverdrakmer, det var en lönen för en dag. Och här var det alltså 50 000 dagars lön som de eldade upp. Alltså det var ett rejält bokbål där. Och nu ska vi gå till Efesierbrevet. Den här predikan heter har, är, i, förstår. Vilket konstigt ämne på en predikan. Har, är, i och förstår. Hoppas ni kommer att förstå. Nu läser vi första kapitlet i Efesierbrevet. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud och vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är en ganska vanlig hälsningsfras när Paulus skriver sina brev. Men så skriver han så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. De här lådorna har jag använt förut. Så ska det vara, ande, själ och kropp. Du och jag består av ande, själ och kropp. Om du inte är frälst så tillhör du djävulen. Du är på väg att gå evigt förlorad. Men när du har blivit frälst, då blir alltså din ande fullkomligt förvandlad. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, så något nytt har kommit. Själen och kroppen, den ändrar sig inte så. Men alltså när du blir född på nytt, när du blir frälst, då blir du en ny skapelse. Det är alltså fullkomligt. I Guds ögon så är du fullkomligt ren. Det enda möjligheten att komma in i himlen, det är bara de som är fullkomligt rättfärdiga som får komma in i himlen. Och du är det när vi blir frälsta. Och så skriver Paulus så här, som har läst det. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså, Gud kommer inte att välsigna oss som är frälsta. Han har gjort det. Han har välsignat dig, du som är frälst. Med vad då? Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det är det du har. Och vi ska fortsätta. Men när Paulus talar om allt som vi har i Kristus, så vid två tillfällen i det här brevet så säger han: jag ber för er att ni ska förstå vad ni har. Jag böjer mina knän för jag ber att ni ska förstå vad ni äger. Om du har någonting så äger du det. I Gravarne, som det hette förut, Kungshamn heter det nu, så var det det här var i slutet på 1800-talet skulle jag tro. Så var det en ung man som då emigrerade till Amerika. Och hans mor och far, de var mycket fattiga. Och de bodde där nere i sandbogen någonstans. I gravarna. Och så sa han så här att när jag kommer till Amerika så ska jag skicka pengar till er så ni inte behöver vara fattiga längre. Och sen när de gick till handlaren där i gravarna och skulle köpa mat, det de behövde, så fick de alltså skriva upp. För de skulle få pengar ifrån Amerika. Och så gick, det gick, jag vet inte hur lång tid, det kanske gick ett par år. Och till slut så sa handlaren så här, nej, nu går det inte längre utan jag måste ha pengar. Ja, men vi har inte fått några pengar. Vi har bara fått massa papperslappar ifrån honom där borta från Amerika. Vad är det för papperslappar då? Och så, ja men vi har liksom satt fast dem på väggen där hemma. Det var dollar. Det var dollarsedlar. De begrep inte hur rika de var. De begrep inte. Jag tror att vi som Guds barn, vi begriper inte, vi förstår inte vilken rikedom som han har välsignat oss med. Alltså jag har levt i detta under hela veckan. Alltså, Gud, Jesus, alltså hjälp mig att förstå hur oerhört stor han är och vad han har gjort i ditt liv när du blev frälst. Din kropp och själ, den du vet, tanken, Guds plan när du blev frälst, så var det att din ande skulle vara boss i ditt liv. Över både själen och kroppen. Men om inte det är så, utan att du styrs av dina känslor, du styrs av ditt sinne, du styrs av dina tankar och din oro. När vi gör det, ja, men då blir det aldrig så som, då ser vi inte vad vi har. Du kan göra så här. När du läser i Efesierbrevet, när du kommer hem, så kan du läsa så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat. Och så kan du sätta in ditt namn där. Har välsignat Per med all den himmelska världens andliga välsignelse. Han har välsignat, och så sätter du in ditt namn istället. Om vi fortsätter att läsa så står det i fjärde versen sedan att han har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och i sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle ta upp som hans barn enligt sin viljas beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. I honom har vi fått vårt arv. Och vi har vårt hopp i Kristus. Och ni har tagit emot den heliga ande som är sigill. Och anden är en handpenning. Förstår du alltså att om du läser noga och ser vad det står, så är det så fantastiskt alltså. Och du och jag, vi behöver få upp ögonen för vad vi har, vad vi äger i Kristus. om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Alltså nu är vi i den här byggnaden. Eller hur? Och det regnar inte på dig. Vi kan ju inte det, för det, vi är i här, va? Och när du, alltså, när du är frälst så är du i Kristus. Du är i Kristus. Och han, allt detta är det som han har skänkt oss. Han har förlåtit oss våra synder. Det är ganska vanligt att människor som har blivit frälsta fått sin synd förlåten, och så är plötsligt så kommer de tänka på någonting som de gjorde innan de blev frälsta och börjar få dåligt samvete och Gud, ja, men du, Jesus kommer inte att förlåta dig. Han har förlåtit dig. Det är det han gjort. Han har förlåtit dig de synder du kommer att göra. Han dog för dig för 2000 år sedan. Det har han gjort. Han har förlåtit dig. Kan man synda nu då? Du bara, nej du, det kan du inte göra. Och Guds ord varnar oss för det. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi behöver inte plågas av dåligt samvete, för att han har förlåtit oss. Och när du syndar, skynda till Jesus. För att om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så det är därför som Paulus skriver sen då fortfarande i första kapitlet och den 17 versen, så står det: jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan, eller som det står i grundtexten, era hjärtans ögon ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss. Hur stor hans makt är i dig som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Alltså, och fortsätter man läsa så ser man, alltså, den kraften som Gud använde när han uppväckte Jesus ifrån de döda, när alltså Jesus fick, jag menar, det var ett djävuls motstånd. När Gud skapade världen så sa han, och så blev det så, va? Men alltså, det var en kamp i andevärlden. Men så hade Gud en sån kraft så att han uppväckte Jesus från de döda. Och nu sitter han på faderns högra sida. Den kraften bor i dig. Bor i mig. Det kan ju inte vara sant, alltså. Jag vet ju hur den jag är. Men du, i din ande så är det så. Och Paulus skriver senare i det här brevet att den kamp vi har att utkämpa, inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Alltså djävulen gör allt för att du, med vad du ser, vad du känner, vad du upplever, mot det du får höra från människor, att det ska trycka ner dig och du ska tappa modet. Men så säger Paulus här: och jag ber att ni ska förstå, att ni ska begripa att du har makt över ondskans andemakter. Du kan säga nej. Gud har gett dig och mig en auktoritet. Inga andra frestelser har mött er en sådan som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Utan han låter frestelsen komma. Ska han också bereda en utväg där ur. Men hur är det nu när du och jag faller? Nej, det är inte Guds plan. När vi inte lever och inte vandrar i ande, utan han låter känslor, omständigheter, djävulsk attack styra våra liv. Ja, då finns det nåd och förlåtelse. För vi är benådade. Men Paulus, som hade fått vara med om denna mäktiga väckelse i Efesus, han tänkte, jag vill att de ska begripa vad de har. För han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det är så fantastiskt. Jag är med er alla dagar, säger Jesus. Det betyder att han är med dig när du inte känner det. Men hur ofta är det inte så att det är våra känslor som styr hur vi kristna agerar? Och så lever vi inte i den seger som han har vunnit för oss. Vi ska läsa några bibelverser till här i Efesierbrevet första. Vi börjar i andra kapitlet. Också er har Gud gjort levande. Det är från första versen där och i andra kapitlet. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, och det här är ju ett fantastiskt bibelord. Ja, han har uppväckt oss med honom. Vi blev ju uppväckta med honom i dopet. Man begraver den gamla människan i dopet och sen så blir vi uppväckta med honom. Så att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Vad står det? Det står att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Så att vi alltså, egentligen så sitter vi med Fadern och Sonen i himlen nu. Det är liksom vår ställning, vår position. Ja, det är så fantastiskt. Och så står det sedan, till av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett så att vi ska vandra i dem. Så att när han har frälst oss, så har han också förberett. Det är inte genom goda gärningar. Allt det här som vi har, det har vi bara, det äger vi bara när vi tror det. Så det är inte konstigt om djävulen vill mata dig med otro och tvivel och fruktan. För det är alltså när du tror att du har det som han har lovat. Det är då det fungerar. Och det är inte genom våra goda gärningar som vi kan berömma oss eller få bli frälsta. Men sen så har han förberett gärningar för oss. Alltså Gud har en plan för ditt liv. Det finns goda gärningar som är förberedda. Gud har förberett för att du ska gå in och göra. Vilken fantastisk, vilken underbar, härlig, god Gud vi har. Du, genom, som vi hörde här från Arne förut också, genom hans sår har ni blivit botade. Genom hans sår har ni blivit botade. När fungerar det? När du tror. När du liksom ser med hjärtats ögon. Inte ser på eller lyssnar till vad läkaren säger, utan alltså med dina trons ögon så ser du genom hans sår har ni blivit botade. Sätt in ditt eget namn om du är sjuk. Genom hans sår har jag blivit botad. Inte kommer att. Ja, men jag har ont fortfarande. Symptomen är kvar. Ja, ja. Vadå? Det är kroppen och själen. Men alltså, när du håller fast vid vad Gud har sagt. Genom hans sår har ni blivit botade. Det är gjort för 2000 år sedan. Mycket förbön för sjuka människor. Åh Gud, kom Gud och hela den här människan. Och så säger han, det har han gjort. Tro det, ta emot det. Jag har kallat er, ni mina barn, att bota sjuka. Det är gjort. Men så kan man väl inte säga. För det stämmer ju inte med 99% av vad kristna upplever. 99,9% kanske till och med. Nej, det är frågan om vem man ska lita på. Guds ord. På Gud. På Jesus. Eller mina symptom och vad läkaren säger. Det är... Och då måste du ta ett trosteg. Jag nämnde det någon gång förut. Men alltså Smith Wigglesworth, det var en trospredikant som många människor blev helade på, hans skaror av människor blev helade. Han hade njursten under en lång tid, va? I 6 år hade han njursten. Men han sa, nej, genom hans sår är jag helad. Han vägrade operera, han vägrade gå till läkaren. Han hade satt, när de här stenarna kom ut så blödde det, så han hade blod i byxorna. Nej, jag får väl ge mig. Nej, han gjorde inte det. Han höll fast vid att genom hans sår har jag blivit helad. Var det lätt? Nej, det var det inte. Det är en kamp vi har att utkämpa mot ondskans andemakter. Vi har en kamp att utkämpa mot vårt egna sinne, vår egen kunskap, vår egen erfarenhet och alla andra kristnas erfarenhet. Men den som alltså säger nej, symptomen har jag, men nej, jag accepterar inte. Genom hans sår har jag blivit botad. Sen blev han botad. Det här med njursten försvann. Han var frisk fram till han var 87 år. Han var med på en begravning för någon annan. Och när begravningen var slut så stod de där ute och så plötsligt så föll han och så stod en annan bredvid och tog honom. Och så var han död. Hemma hos Herren. Alltså det är värt att du strider mot din själ och kropp, om du förstår mig rätt. Alltså nej, det var lite, alltså Kiki gav sig inte. Hon gav sig inte. Hon hade ont. Hon var tvungen att ta tabletterna för det gjorde så ont. Ja, men hon gav sig inte. Och så höll fast vid Guds löften. Och han har välsignat dig med all den himmelska världens välsignelse. Och genom hans hår har ni blivit botade. Och han har gett dig makt och auktoritet över ondskans andemakter. Är det enkelt? Nej, det är det inte. Det kan vara fruktansvärt kamp. Som Paulus skriver om här också. Alltså att det är en kamp. Så du måste ta på dig liksom hela vapenrustningen. För annars så klarar du inte av det här. Vad händer om man misslyckas? Han är nådig och barmhärtig. Han slår inte ner dig om du inte skulle hela tiden hålla fast i tron, utan tvivel kommer in och fruktan kommer in. Nej, han är nådig och barmhärtig. Men det är värt att ta en strid mot djävulen och säga nej, jag håller mig till Guds ord och Guds löften. Och jag är övertygad om att om vi gör det här så kommer det påverka dig och oss och den här bygden. Och den här bygden. Och det här landet. Ska vi be tillsammans. Tackar dig gode, älskade Fader, min Gud, vår Gud, för din kärlek och att du har välsignat oss genom Kristus och i Jesus Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse. Tack för den helande, läkande kraften som finns i ditt ord. Tack för den makt och auktoritet som du har gett oss. Samma kraft som du, Gud, uppväckte Jesus från de döda. Samma kraft bor i oss. Det är därför du vill att vi ska leva ett heligt liv. Det är därför du vill att vi ska säga nej till synd och värld. Så att det som du har gett oss i vår ande ska få styra våra liv. Hjälp oss här. Tack för att du är med oss. Tack för att du har välsignat oss. All ära till dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jag prisar Jesus för att det inte är känsla. Det är en sån underbar känsla när vi känner din andes närvaro. Tack för att du alltid är med oss. Att det är likadant. Egentligen är det likadant hela tiden. Öppna våra andliga, hjärtans ögon så vi ser och förstår. Som gör att vi alltid kan glädja oss i dig. Lovat var ditt namn. Amen. Amen. Då lovsjunger vi någonting. Går det bra det, Maria?